Ja, hela rollyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av programmet Politik i fokus. Det här är programmet där olika företrädare från oppositionspartierna diskuterar dagsaktuella politiska frågor och kanske lite långsiktiga också. Med mig idag har jag tre stycken personer. Vilka har vi då?
Hanne-Sofia Karlsson, gruppledare för Centerpartiet.
Kristina Melsén, Liberalerna, gruppledare i fullmäktige.
Marie Åkesdotter, Miljöpartiet och även gruppledare i kommunstyrelsen.
Så välkomna allihopa. Sen ska jag säga att jag själv heter Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna. Ja, jag tänkte vi skulle börja titta tillbaks lite på förra kommunfullmäktige sammanträdet. Vi pratade om det lite i förra programmet där vi då tillsammans med de övriga tre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, återremitterade hela 10 av 12 motioner. Men det var ju trots allt ändå 2 motioner som inte återremitterades. En bordlades och den kommer ju upp nu på torsdag igen. Och vad handlar den om, Kristina?
Den handlar om kommunens ärendehanteringssystem eller hur man publicerar handlingar från alla nämnder och styrelser.
Mm. Vad tycker vi om det här systemet rent allmänt?
Vi är inte nöjda, om man säger så. Vi är långt ifrån nöjda. Det har varit problem från dag 1. Och jag säger som en kommuninvånare sa till mig, det är precis som att de inte vill att man ska läsa handlingarna.
Nej, precis. Vi hade ju tidigare ett system som fungerade alldeles utmärkt med ett insyn Sverige. Men av olika anledningar kan vi inte använda det, utan då upphandlade ju kommunen ett nytt system som togs i drift när var det 1 januari.
Mm, det stämmer.
Ja, och det fungerar ju fortfarande inte alls
så
bra,
där,
skulle
vi
säga.
Får man väl säga.
Nej.
Ja. Nej, men man började ju prata om att det var barnsjukdomar. Och jag tycker att nu är det väldigt lång tid med barnsjukdomar i det här systemet. Det som också är det mest störande med det är ju om det är någon som ställer en fråga. Vad händer i det här ärendet eller vad hittar handlingen? Och så ska man försöka guida den här personen att hitta och det är tryck i där eller tryck ur där. Och så är det 15-stegsmanualen du behöver använda.
Mm.
Så det är väldigt svårt att ta sig fram i. Så det är tråkigt.
Ja, det är tråkigt och det är inte särskilt stabilt heller. Ibland ligger systemet nere.
Mm.
Och nu var det nere igen i förra veckan.
I förra veckan, ja.
Av en liten annan anledning. Mm. Nämligen att det fanns säkerhetsproblem också. Så tillsammans med leverantören så beslöt man sig för att stänga systemet helt.
Så det var ja, man stängde ner tillfället.
Man stängde ner systemet tillfället men helt ja. Och fullt. Så att under en viss tid så gick det inte att få tag i kommunala Nej. Handlingar alls.
Det känns ju sådär.
Det känns ju sådär. Och att ett system, liksom, hur länge har de här säkerhetsproblemen funnits? Det har ju ända sedan starten då, i 11 månader.
Ja, sen vet man inte hur det har påverkat heller.
Nej, det vet vi Nej. Inte precis. Men hur som helst, det känns inte särskilt stabilt i alla fall.
Det känns väldigt gammalmodigt system. Ja.
Ja, precis. Det är lite 90-tal över gränssnittet faktiskt.
Alltså, mm. ja, om vi politiker har problem att hitta handlingar så lär ju kommuninvånarna och media ha ännu svårare att hitta handlingarna. Och vi har ju haft insyn i ja, säkert 20 år och det var hur lätt som helst att hitta och söka och länka till alla handlingar. Det framgår tydligt också vilka partier som har gjort vad och om det ligger motioner eller yttranden. Så har ju det varit egna bilagor med logotyper. Men nu har ju det också förts in i protokollen utan logotyper så att det är svårt att se vem som har gjort vad. Så att demokratin har ju inte förbättrats på det här sättet.
Nej, det är tråkigt. När man inför ett nytt system så förväntar man sig kanske att det ska bli lite nya bra funktioner. Så här,
att det är bättre än tidigare.
Bättre än tidigare, men nu är det liksom allting egentligen sämre än tidigare.
Ja. Sen får man väl säga där insyn som vi hade tidigare, det var ju också ett gammalt system som höll på att fasas ut. Så att man införskaffar ett nytt är inte fel i sig.
Nej, det är inget konstigt faktiskt. Men kravställningen kanske har varit lite svag i den här upphandlingen, skulle jag lugnt säga faktiskt.
Ja, det vi får höra är ju att det här ska effektivisera arbetet väldigt mycket för förvaltningen. Och det är ju bra. Men om det fördröjer arbetet för alla politiker och allmänheten och media så kanske det inte är så effektivt i slutändan i alla fall.
Nej, det är ju det som är själva syftet med verktyget. Att man lätt ska komma åt kommunala handlingar, beslutsprotokoll och reservationer och allt vad det kan vara. Men det har alltså blivit svårare. Det är väl tråkigt. Det här kommer debatteras då på fullmäktige på torsdag igen.
Denna vecka när vi
spelar in. Denna vecka när vi spelar in det, den 20:e.
Så. Men vad är ert förslag då?
Ja, från Liberalernas sida tycker att vi ska handla upp ett helt annat system. Vi tror att det här är bortom all räddning. Det kommer aldrig gå att få ordning på det här. Utan det dränerar kommunkassan. Det kostar pengar hela tiden för kommunen det här.
Mm. Det instämmer vi också. Och nu är vi ju med, verkar som att betala utvecklingen av programmet också.
Ja, det verkar som att vi får stå för alla fixar som görs nu för att försöka rädda upp systemet. Mm. Det går på kommunens konto. Det är skattepengar som går till det.
Mm.
Och där blir största problemet tycker jag egentligen. Inte att man gör en upphandling som kanske inte är så effektiv som man vill ha den från början. Utan just att man använder skattepengarna till att nu försöka rädda upp det.
Mm.
Där ser jag största problemet med alla olika förgäveskostnader som finns.
Ja, det är sant. Förutom alla praktiska problem då, att det inte går att använda systemet på ett bra sätt.
Nej, och det kan ju vara sammanträden när man själv har varit på och har man svårt att hitta handlingarna efteråt och protokollet.
Precis. Ja, det är lite märkligt.
Och det blir ju inte lättare för våra medborgare eller föreningar som har alltså intresseföreningar och media heller.
Nej, vi får ju återkoppling. De gånger vi har kontakt med journalister och sånt på lokaltidningen, då ber de att man själv ska mejla handlingarna, för det är så svårt för dem att hitta dem. Det är väldigt märkligt. Ja, det var en av de här två motionerna som inte återremitterades då. Det har ytterligare en motion som faktiskt då var tjänstemannaberedd på korrekt vis. Och som vi också hade en debatt om på senaste fullmäktige. Och vi kan ju lyssna kanske på inledningen av fullmäktige här.
Miljöpartiets Marie Åkesdotter och Liberalernas Alexander Enqvist anmälde en motion till kommunfullmäktige den 21 oktober 2024. Och då ger jag ordet till Alexander Enqvist, Liberalerna.
Varsågod. Tack så mycket. Ordförande, ledamöter och åhörare. Äntligen är det dags att hantera den här punkten. En motion som har legat och väntat i nästan ett halvår. Vi liberaler förstår att en meningsfull fritid är viktig för barn och ungdomar. En meningsfull fritid ger möjlighet att skapa vänskapsband, utveckla sin identitet, känna trygghet i både sig själv och andra. Hur uppnår då vi en meningsfull fritid? Jo, genom bredd. Ett brett utbud från det offentliga, från det privata, från föreningslivet. Alla behövs och tillsammans skapar vi ett rikt och varierat friluftsliv. Fritidsliv. I kväll föreslår vi liberaler att Tyres kommun ska etablera sin första offentliga parklek.
Ja, det där var ju Alexander Enqvist då vi hörde från Liberalerna. Och du har ju skrivit den här motionen tillsammans med Alex Marie. Ja. Hur ser du på det här med parklekar själv?
Precis. Parklekar är bemannade lekparker där det finns vuxna fritidsledare och annan pedagogisk personal som finns i närheten av barnen och finns det hands i olika aktiviteter både inne och ute. Jag själv är uppvuxen med en parklek i mitt kvarter och det är ju du också Mats, eller hur?
Det stämmer.
Ja, och det var fantastiskt både för mig och för min ensamstående mamma. Man vet vad barnen är och det är tryggt. Så det föreslog vi här i Tyresö. Om man då, i Stockholms stad så finns det ju väldigt många parklekar. Och skulle man omvandla det till Tyresö så skulle vi ha plats för minst två här i kommunen. Även Haninge har en parklek. Och Huddinge finns en parklek faktiskt in till kommunhuset där det finns djur. Så det föreslog vi. Alla oppositionspartier ställde sig bakom motionen från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna. Men styret tycker att det är ingenting för Tyresö och att det är för dyrt.
Ja, det märkliga är att de säger att det är lämpligt att ha i Stockholm men inte i Tyresö.
Ja.
Och vi blev istället, både du och Marie pratade ju fullmäktige om våra goda barndomsminnen från parklekar. Då fick vi beskyllningen att det här var 70-tals nostalgi faktiskt. Ja. Det kändes så där. Jag tror ju faktiskt att barns grundläggande behov av sociala kontakter och rörelse och aktiviteter. Det är den samma idag som det var på 70-talet faktiskt.
Och det är ändå folk härifrån som åker till Stockholm med sina barn.
För att gå till parklekarna, ja precis. Ja.
Ja. Det var ju så här att Parkleka startades upp för mer än 100 år sedan av en kvinna som var journalist som fick Svenska Dagbladet att starta en parklek. För hon såg att det var barn som sprang omkring då på gator och gårdar utan vuxenuppsyn. Och som var lätta byten för vuxna som inte ville barnen väl. Och det ser vi ju idag.
Ja, precis, det är samma förhållande råd idag faktiskt.
Och faktum är ju att socialnämnden går 80 miljoner kronor back i år här i Tyresö.
Gentemot budget.
Gentemot budget, precis. Ja. Och det är en fjärdedel av budget ungefär. Ja. Och det beror på unga i kriminalitet. Förstår vi hur många...
verkligen en förebyggande.
Ja, men visst. Vi skulle kunna ha jättemånga parklekar för det. Sen kan ju inte en parklek liksom vara lösningen för allt. Men det säger vi ju inte heller. Men här i en parklek träffas ju barn från alla områden och ja, sociala grupper. Och, så att det är, alla har ju inte förutsättningar att vara med på massa fritidsaktiviteter som kostar pengar heller. Så är det ju.
Mm. Ja, men jag tänker det. Vi har ju idag att det är inte lika billigt som när jag spelade fotboll. Man köpte ett par fotbollsskor och sen kunde man vara med så gott som. Idag är det ju ganska dyrt, så att det här är ju en väldigt bra investering i just förebyggande insatser, men också i det sociala. Dels för föräldrar, man får en gemenskap i det, i sitt föräldraskap, men också för barn och ungdomar. Så där jag tycker att det är en otroligt bra idé. Sen måste jag ju då också säga att jag är en Tyresöunge, så jag har inte vuxit upp med parklekar. Men jag ser det här som en förbättring för framtida ungdomar och barn.
Mm. Ja, jag har ju också hängt i parkleken förr i tiden. Ja.
Vad ska man ha hängt i parklekar?
Ja, men det var ju jättekul, verkligen. Rädda Barnen kom med en rapport förra veckan, tror jag det var, som visar att 276 000 barn lever i fattigdom i Sverige. Mm. Så att det finns ju behov. Det finns ju verkligen behov.
Ja,
och jag säger som jag sa, fullmäktige, Miljöpartiet bygger mycket hellre parklekar än fängelse för 13-14-åringar.
Du ska alltid dra det till ytterhet. Jag tror inte att någon tänker att Tyresö ska ha fängelse. Men jag kan väl säga att jag hellre jobbar med förebyggande insatser än att betala för konsekvenserna efter.
Ja, och det här är ju verkligen förebyggande. Så att det vi tjänar på att bygga en parklek nu, det är ju inte imorgon, utan det är längre fram i tiden.
Ja, precis. Yeah. Alltså jag tycker du nämnde också det här sociala för föräldrar. Jag tänker när man är småbarnsförälder hemma med barnen. Det är ju inte säkert att ens vänner befinner sig i exakt samma fas i livet. Och för mig när jag var hemma med småbarn så var det perfekt att lära känna nya småbarnsföräldrar, så att säga, i parkleken.
Sen är det väldigt viktigt, som förälder med tonårsbarn, så har man inte lika stort nätverk som ens barn har. Så det här är också ett sätt att som förälder få nätverk till när barnen blir äldre.
Mm. Mm. Ja, men det är sant. Det är bra i så många olika aspekter faktiskt. Mm.
Jag vet ju att samhällsbyggnadskontoret, heter det va? Eller stadsbyggnadskontoret, de gjorde ju en utredning för några år sedan där de intervjuade flickor som var i medlemmar i Tyresö FF, tror jag, och även handbollsföreningen. Och hade workshop med dem och frågade vad hade de för behov, flickorna. Och det var mer vuxna, fler vuxna. Och då skulle ju det här kunna vara något. För trygghetens skull, ja.
Mm. Sen finns det ju förstås en ekonomisk kostnad med det här. Men om vi jämför då med det du sa, det var 80 miljoner i... Man drar över budget med 80 miljoner i arbetsmarknads- och socialnämnden, och det är på grund av många dyra placeringar av ungdomar som har hamnat lite snett då. Skulle man bara kunna undvika en eller två av de placeringarna, så finansierar det en parklek ett helt år.
Ja.
Så är det.
Ja.
Ja, när vi ändå var inne på lite ekonomi där också. Vi hade ju kommunstyrelse här i början av månaden också. Och då kom det här med investeringsprogrammet upp. Investeringsprogrammet är en långsiktig, så att säga, plan som ska sträcka sig 10-12 år fram i tiden. Och den förnyas var sjätte månad. Och nu är det dags igen på fullmäktige den här veckan. Men programmet var ju uppe redan på kommunstyrelsen tidigare i månaden. Så vad tycker vi egentligen om det här investeringsprogrammet?
Ja, nej, men det jag fascineras över, det är ju att man alltid pratar om tydlighet och det ska vara väldigt konkret än så. Jag tycker alltid att det här är så pass fluffigt. Det är alltid att jag behöver grotta in mig i vad exakt innebär det här projektet som man skriver. Och vilka delar är det och sådär. Så att dels så tycker jag att det är väldigt otydligt. Hade jag inte varit intresserad av politik så hade jag nog tänkt... vad FAN är det här? typ så.
Ja, det är lite ytligt. Det är Excel-ark med många siffror faktiskt. Men det gömmer sig en del intressanta saker där. Har vi hittat någonting, Marie?
Ja, bland annat så bygger man ju infrastruktur till vård- och omsorgsboendet i Tyresöstrand. Det är ju bra. Men man lägger ju investeringskostnader på Tyresöbostäder istället för Tyresöstrands vård- och omsorgsboende. Och även Björkbacken. Och det tycker vi är helt fel. Det är kommunens ansvar. Och Tyresöbostäder har ju stora utmaningar med att rusta upp sina egna fastigheter. Bland annat i Graningsringen som bara drar ut på tiden år efter år efter år. Och det är ju helt fel. Så det var ju en sak. Sen ser vi ju att det är inte mycket till trafiksäkerhetsåtgärder eller gång- och cykelvägar. Och det, man tänker på klimatet, så är ju det, de stora utsläppen kommer ju från transporterna. Vi behöver ställa om till hållbara transporter.
Ja, det var ju bara en schablonkostnad där för infrastruktursatsningar. Vi kan gå tillbaka till Tyresö bostäder kanske. Vad säger du om det, Kristina?
Ja, både jag och Marie har ju suttit i styrelsen där tidigare. Och det är ju en stor renoveringsskuld som man har, framförallt i Graningsringen men också i Krusboda. Och nu när man dessutom ska fokusera på omsorgsboenden och uppbyggnad av det i Strand och ombyggnad, tror jag, av det på Björkbacken. Det splittrar ju bolaget oerhört. Det är inte så stort, det är inte så många anställda.
Nej.
Och man borde verkligen fokusera på att se till att man har bra miljö i de bostäder man har.
Mm.
Det ser jag som bolagets absolut främsta uppgift. Det är svårt att ägna sig både åt det här med att ha lägenheter åt människor att bo i, men också såna här samhällsfastigheter som är liksom en helt annan gren.
Mm. Ja, det finns en risk att det blir väldigt mycket fokus på det här nya då, för att man måste hantera det.
Ja, och där kommer det också vara väldigt mycket frågor som är, man måste ta beslut om här och nu. Mm. Annars kommer byggandet inte vidare. Så, ja, det riskerar att splittra.
Mm. Dränerar bolaget också på resurser. Det kostar ju pengar att inte underhålla fastigheter också. Ja, det blir många vattenskador uppe på Graningsringen. Och i Krusboda, som du säger, där är ju... Ja, det skulle ju ha gjorts någonting åt...
För länge sedan.
För länge sedan.
Mm.
Ja.
Och det känns ju inte som det blir mer tid för det nu när man ska fokusera på
omsorgsboende. Just mycket vattenskador som det är i Graningsringen, det är ju ett tecken på att stammarna behöver bytas.
Ja.
Mm.
Och apropå det så kommer Graningsringens bon in i samtalet.
Ja, du bor ju där.
Ja, nej, men jag tänkte att jag har ändå bott där ett par år nu den här omgången. Har bott där en gång tidigare så. Men de skulle ju fixa stammarna under mina 3 år där. Och det var ju för trånga rör. Så man kunde inte göra det. Man kunde göra första liksom porten. Sen kom man inte längre, för jag bor i andra porten.
Så du fick inte ny stam alltså.
Nej, de kunde inte spola dem rättare sagt för att förbereda. Så långt kom man liksom i den steget. Det kommer upp lite skyltar eller lite lappar i porten om att ja, men nu ska man fixa lite på balkongerna så att de blir lite säkrare. Man ska byta ut lite sån här som håller fast liksom själva plattan. Så, och det
gör alltså sig, golvet i
nej,
balkongen?
Nej, själva liksom räcket. Så att det sitter i kåken. Ja, och jag säger inte att det inte är viktigt. För det är jätteviktigt, det är jättebra. Men det är också på något sätt lite den här kosmetiska lösningen som är när man också lite målar fasaden. Det ser lite bättre ut, det är lite säkrare. Men fortfarande så har vi ett grundproblem kvar. Och där är jag otroligt tacksam att vi har en otroligt fin grannsamverkan i Graningsringen. Så att så fort det blir något stopp någonstans så kommer det upp till de som är boende i det huset, för vi har olika grupper och chattar liksom så. Mm. Så att nu kan man inte spola för att det är stopp här eller på den delen. Det är så vi har löst det. Ja. Sen älskar jag mitt bostadsområde just för att vi har den fina samverkan och vi är väldigt måna om varandra. Men det är väldigt ofta problem i kåken, och jag vet att hyresgästföreningen hade ju en översvämning som hette Duga och Rann. De har två plans. På övre våningen så blev det en översvämning som sen bara rann ner. Så att det är också en otroligt stor kostnad som kommer att behöva tas. Så att fixar man inte grundproblemet, tar man inte tag i det här, vilket man inte har gjort, så kommer det aldrig bli bättre.
Nej, men det är ju väldigt stora saker som behöver göras där, med tak, ventilation, isolering, fasad. Mm. Det kommer att kosta pengar och det kommer att vara mycket, alltså stort arbete för bolaget. Och det är en utmaning som man inte har klarat av på flera år. Och ska man börja bygga nya omsorgsboende, det är ju helt galet.
Ja, det finns en, låter som en risk där faktiskt. Du var inne på det här med trafikinfrastruktur också.
Ja.
Jag tänker att någonting som vi har sett mycket av, så att säga, det är ju bygget här nere vid Bäverbäcken, när man har fixat vägen och gjort en tvåfil och gjort den här gångtunneln under och höjt upp vägen.
Mm.
Men någon fortsättning på det här, det finns ju inte med i investeringsprogrammet heller, med Tyresvägen. Vare sig när det gäller biltrafiken eller cykelbanorna.
Nej, det gör det inte. Man skulle ju kunna bygga en cykelbana så att cyklisterna inte behöver åka slalom över och under vägen. Det är ju möjligt, men då säger de att styret och att nej, det kommer ju till först när man breddar vägen. Och det lär ju inte hända.
Nej, och vägbreddningen ligger ju inte då i investeringsprogrammet fram till 2037.
37, ja precis.
Faktiskt, så att Tyresvägen lär se ut som den gör under ganska överskådlig tid faktiskt.
Ja, men det kostar 250 miljoner kronor var väl ungefär det här. I alla fall var ju budgeterat i det. Bara Bäverbäcken, så att vi har väl andra utmaningar kanske i kommunen att hålla på att bygga ut.
Det är helt riktigt, man måste ju hålla ner investeringskostnader här, men det är ändå anmärkningsvärt vilka saker som har försvunnit här i programmet också. Vi kan titta när det gäller bostadsprojekt kanske.
Jag tänkte framförallt på Trollbäckens centrumstråk.
Just det. Mm.
Som vi redan under allianstiden började titta på. Nu har vi ju ett litet område som har börjat i ena änden av centrumstråket, som kanske inte blev så bra, väldigt tätt.
Du tänker på Södergården i
sig? Ja. Det är inte riktigt färdigt än, men det är väldigt massivt i den här korsningen. Tanken var ju att vi skulle ha ett lite mer småskaligt byggande, men också bebygga centrumsåker, både med kommersiella fastigheter, alltså för butiker och så, men också bostäder. Mm. Men den är borta liksom.
Den är borta. Jag tänkte vi skulle ge lite historiebeskrivning där. Att Södergården, det var en detaljplan som kom fram under alliansstyret. Mm. Då. Men vi Liberalerna var kraftigt emot det där. Men Moderaterna drev igenom det tillsammans med Socialdemokraterna i alla fall.
Mm.
Och nu står ju kåkarna där de gör faktiskt. Och var och en kan ju bedöma om det har varit ett bra projekt eller inte. Vi tycker i alla fall inte det. Men det betyder inte att man inte kan ha en fortsättning i Trollbäckens centrumstråk i en helt annan skala.
Absolut.
Men nu är så att säga hela det utvecklingsprogrammet är struket här och investeringsplanen. Mm. Vi hade ändå en första detaljplan här längst upp i norr där vid Hanviksviken, där man skulle kunna bygga väldigt trevliga bostäder istället för de nedlagda industrier som finns där. Men ja, det har stannat av helt det också.
Ja, nej, men det var ju faktiskt alliansen som påbörjade det här arbetet och som vi i det förra styret då fortsatte. Och bara sluta och arbeta med saker och ting gör ju faktiskt att det uppstår förgäveskostnader.
Mm.
Och det här är ju inte den enda planen som det blir. Så man använder skattepengarna och jobbar i flera år och sen bara slutar man. Det är ju flera saker där som inte är med i investeringsprogrammet också. Det är bland annat Petterbordas kretsloppscentral skulle ju byggas ut nu 2026. Mm. För att vi skulle få en bättre återvinning. Och det är Fornödsparken skulle skyfallsanpassas, det är inte heller aktuellt nu. Och Bränneribacken skulle få gång och cykelbanor. Nej, det behövs tydligen inte heller nu. då. Men vi har ju jobbat med det i flera år.
Ja, precis.
Det kostar pengar.
Så det blir för evighetskostnader. Ja. Man skapar ju också förväntningar hos, de här utvecklingsprojekten skapar ju förväntningar hos fastighetsägarna. Både de som äger kommersiella fastigheter, har verksamheter i, som kanske vill få en förändring i sin verksamhet. Det går ju helt i stå, och sen finns det ju villägare där som har mer eller mindre fått löften att ja, här kommer vi liksom att exploatera och då kommer du kunna sälja här. Kanske med en liten vinst istället, så sitter man där med en osäljbar villa istället.
Mm. Ja, och andra aktörer som har köpt upp fastigheter då.
Ja, det blir väldigt, du skickar väldigt konstiga signaler liksom där, att man säger en sak först och så blir det tvärstopp.
Ja,
och det är inte alls bra för kommunen. Det finns ett program, en del i programmet som ändå är kvar, det är det här Vättingstråket. Och det är väldigt intressant, där ligger det betydande kostnader. Men vad jag förstår så styret är helt oklara över vad de egentligen vill göra här.
Vi vet ju inte vad de vill.
Nej, alltså de har aldrig velat samma sak här, Socialdemokraterna och Moderaterna i alla fall. Men nu helt plötsligt så låter man pengarna ligga kvar där, men vi vet inte vad de ska göra faktiskt. Nej.
Vet de själva vad de vill?
Nej, det vet jag inte. En riktning pekar väl åt småhus kanske, men samtidigt finns det ju befintliga planer på ganska mycket flerfamiljshus.
Det behövs ju mycket infrastruktur också för att kunna bygga där, så att då, för att få ekonomi i det så kanske småhus inte är aktuellt heller.
Nej, förmodligen har man skalat ner lite grann, för man har strukit bort sopsugen ur projektet, så det gör ju det att det blir inte lika våldsamt exploaterat som det en gång i tiden var tänkt.
Mm.
Nej, men jag kan väl tycka att jag tycker att det är anmärkningsvärt, borde jag ändå liksom börja med, att det har hela tiden pratats om att Graningsringen är ju så mycket hyresrätter, vilket det är. Det säger ingenting emot, det stämmer. Men då vill man ha bostadsrätter eller andra ägandeformer på Vättingstråket, just för att blanda upp lite. Det har ändå varit Moderaternas ledord under det här. Och sen så när det var uppe senast i kommunfullmäktige, så var det ju lite att nej, men det är ingen som vill göra med det, men vi måste ändå gå igenom projektet, så att nu blir det hyresrätter ändå. Så att jag tycker att det är väldigt tvära kast, och det gör att vet inte politiken vad som ska hända, hur ska vi då kunna förmedla det, och hur kan man då få igenom ett sånt bra beslut för kommunen?
Nej, det är väldigt oklart faktiskt. Det är svårt för oppositionen också. Vi vet inte riktigt vad vi har ta ställning till faktiskt. En annan intressant utebliven siffra i investeringsprogrammet. Det står en kolumn för barnutbildningsnämnden, och där ligger investeringar i skolor och förskolor. Mm. Och tittar man på prognosen på lång sikt där, så står det noll där. Det vill säga, det finns inga pengar anslaget till någonting efter att man har färdigställt Djupsjös skola här, va?
Mm.
Då är man klar.
Då är man klar, men det finns ju åtskilliga skolor med renoverings- och förnyelsebehov. Mm. Vi har Stimmets skola, Dalskolan, Fårdala skola, för att nämna några då.
Mm.
Men där är det tydligen tvärstopp nu. Det blir ingenting.
Man tar det 2038.
Det blir 2038, precis. Ja, nej, men det är illa faktiskt. Det är illa faktiskt. Det är 12 år utan liksom nya skolprojekt. Det kommer inte vara hållbart.
Eller förskolor.
Och förskolor är helt blankt. Nej, det finns ingenting där.
För vi bygger ju nya områden. Bäverbäcken, Norra Tyresö centrum här. Med, är det 1600 lägenheter totalt när allt är färdigt? Och inte en förskola i sikte.
Inte en förskola i sikte. Och det kan ju vara så att just här och nu så är inte behovet så stort.
Nej.
Men när man planerar ett bostadsområde med 600 bostäder, borde man ju åtminstone ha det vi kallar för planberedskap för en förskola. Det vill säga
en liten bit mark,
en utpekad plats där vi skulle kunna bygga en förskola i framtiden när och om behovet uppstår. Men så jobbar vi inte.
Jag har kommit på en ny tanke, hur styret kanske tänker. För jag började tänka tillbaka, hur var det när jag växte upp? Jag gick på förskola, jag är uppvuxen precis bredvid Gude där i Sofieberg. Och i den liksom, områdets park som var, så var det väldigt många dagmammor som använde liksom, områdets park som lite så här lekplats för barnen och har det här sociala med varandra. Så jag tänker det kanske det styret vill liksom få tillbaka ett Tyresö. Vi har ju inte dagmammor längre, men det kanske är nya steget in för att inte behöva ha planberedskap.
Nu är det väldigt spekulativt.
Är det
här vet jag inte
tänkte
om.
Nej.
Ja. Jag tror att styrelselösningen på förskoleproblemet är bussar. Alltså att man ska skjutsa barnen till förskolor.
Jag tror att det är troligare. Men jag gillar min idé om dagmammor.
Ja, precis. Det är väl kanske inte det man förväntar sig som nyinflyttad småbarnförälder i ett nytt bostadsområde som ligger centralt.
Lite sovjetiskt liksom. Ja, ändra gränserna för kommundelarna.
Ja.
Nej, men det är ju väldigt märkligt. Det är jätteviktigt att ha äldreboende mitt i centrum. Två stycken ska vi ha. Men inga förskolor. Mm. Inga nya förskolor. Det är det konstigt.
Det är en märklig prioritering.
Det är jättemärkligt. Och det jag tänker att även om man bygger stort, alltså stora områden, och man är osäker på hur många barn kommer det vara. Ja, men en liten förskola eller en liten del. Det behöver inte vara att man tänker största förskolan som ska vara i kommunen behöver inte byggas på den här platsen. Utan gör det anpassningsbart.
Men inte lägenhetsförskolor.
Nej, det är en annan sak. Och där kan jag se fördelar med båda. Om jag ska vara liksom lite och säga emot er liberaler och säga att jag är lite liberalare. Men det kanske inte är första valet. Men har du bra natur i närhet så är det en möjlighet. Men jag tycker inte det ska vara ett första alternativ. Så.
Nej, det blir väl snarast, det finns inga andra alternativ. För det är det som kommer att bli i praktiken dagen behovet uppstår. För det finns ingen frimark. Mm. Då får man ju knöja in ungarna i någon källarlokal någonstans i de befintliga.
Det där beskrivningen var så otroligt dålig.
Nej, jag tycker den stämmer. Alltså, titta på en del av den typen av förskolor som finns. Liksom. Vi har ju sett i Hammarby Sjöstad har man ju misslyckats.
Ja, men nu tänker jag inte på misslyckandet. Jag tänker på en lyckad att man har en botten. Jag har ett exempel i Uppsala där man har på en trappa upp så här, vård och omsorg och en trappa ner så här förskola. Så har de gemensamt så här lite som en gård liksom så. Den tycker jag, där kan jag köpa det. Där hade jag tittat
vi kanske inte riktigt delar din uppfattning. Nej, men det behöver inte göra heller. Nej. Det är helt lugnt. Jo, jag tänkte en annan sak som vi inte har pratat om. Det är det här med, det finns ju ett uppdrag om förbättrat näringslivsklimat i kommunen. Och det touchar ju också investeringsprogrammet. För att vi har ju ändå ett företagsområde under uppbyggnad här, Lindalshöjden.
Och den finns inte heller med.
Alltså där borde det vara, man kan ju säga att den kanske gömmer sig någon schablonpost någonstans, men här borde det liksom vara stora kostnader som är välspesade här för infrastrukturutvecklingen här. Alltså vi måste ju bygga vägnät och infrastruktur med el och vatten och allt det här för att kunna bygga upp på Lindalshöjden, alltså det gamla kalhygget då. Men det finns inte med heller.
Ja, det är jättemärkligt.
Ja.
Och just, alltså både du och jag var ju på näringslivets dag i förra veckan.
Just det, precis.
Träffa många företagare, oerhört inspirerande dag. Nu var inte jag med på slutet där man får höra lite mer liksom vad olika företag behöver för att kunna utvecklas. Och inte du heller, tror jag.
Nej, vi hade tvingat
av. Men ja, det var väldigt inspirerande också att det var så många företagare som var med. Och det verkar gå bra för väldigt många också. Vilket innebär att många av dem kommer ju behöva kanske större lokaler när de ska expandera och utveckla sin verksamhet. Och att vi då låter det här, alltså vi har ju brist på marker i den här kommunen. Och här har vi då ett område som är dedikerat för företag. Varför gör vi inte
något? Nej, precis. Ja, de som
jag
satt
känner mig lite desperat.
Ja, precis. De som satt vid mitt bord, jag ska inte nämna en namn på företagen, men det jag hörde, det var två saker. Dels var det just det här att markanvisningar, alltså var kan jag etablera mitt företag, var kan jag utveckla verksamheten och hur gör jag för att göra det? Det var frustration över, och det var också frustration över de här kommunala upphandlingarna som sägs då ska gynna lokala företagandet. Det var mycket besvikelse kring det också, hur det här går till faktiskt. Det var ju tråkigt. Men det fanns ju ett annat intryck från den här dagen, måste jag säga också. Det var ju fantastiskt fina lokaler vi har för sånt här nu i Tyresö.
Ja, verkligen.
Pingstkyrkans
lokaler. Det hette jättefin.
Vad hette stället nu? Philadelphia
Conference Center,
någonting liknande.
Eller något liknande,
precis, och det var fantastiska lokaler.
Och det, jag som är hörselskadad också måste säga, det var bra ljud.
Ja, bra akustik också, precis. Ja. Nej, men det var stort och rymligt och väldigt flexibelt verkar för olika typer av arrangemang.
Vad bra. Jag var ju inte med, Jag var ju på väg till, eller jag var i Karlstad på lite stämma, men jag tänker att det är ändå bra att man använder andra än kommunens lokaler när det finns möjlighet att göra det så centralt. Mm, mm. För Philadelphia kyrkan ligger ju väldigt, väldigt centralt i Tyresö.
Ja, just det. Den som inte varit där kan ju ta svänga förbi fiket där kanske och
ja,
de kolla
har ju
läget
både
i lokalen.
Fik och second hand butik.
Ja,
som precis. Är betydligt större än den de hade tidigare här nere vid C3.
Ja, de har gjort reklam för deras verksamhet. Det var inte planerat, nej, men det var faktiskt ett positivt intryck i alla fall. lite andra saker då. Alltså, du Hannes-Fia, du kom ju hem igår från en spännande tillställning i Karlstad.
Ja, väldigt trevligt, väldigt spännande, väldigt långa dagar. Men det är det alltid på partistämmer, tänker jag.
Just det, partistämma var det ni hade i Karlstad
precis.
För Centerpartiet.
Ja, Centerpartiet har stämmor. Och nu var det på högsta nivå, så då är partistämma. Vi började med att tacka av vår för detta partiledare, Anna-Karin Hatt, och vi valde en ny som heter Elisabeth Sander Ringqvist. Så att nu har vi en ny partiledare. Jag tror att vi kör rekord den här mandatperioden i att byta. Mm. Men vill säga att det känns väldigt, väldigt bra. Väldigt positivt och väldigt stabilt.
Ja, det var väldigt kort tid som vi fick ha den nyaste partiledaren. För vi skulle ju ha en ny partiledare faktiskt.
Mm. Centerpartiet måste ju vara lite, lite bättre. Och ha
ja, just det.
Lite nyare.
Ja, er tillställning kallas då partistämma. Ni har också haft det här Miljöpartiet för en stund sedan. Vad hette ni?
Ja, i oktober, 17-19 oktober, så hade vi kongress i Västerås. Och där var vi 800 som deltog. Väldigt härlig stämning och det är lugnt och skönt i partiet. Ja, det känns bra inför valet. Faktiskt. Jag tror det kommer gå riktigt bra.
Mm.
Och vi liberaler har ju landsmöte.
Precis, hos oss heter det landsmöte coming up. Det kommer ju nu redan till helgen. Så att, när man lyssnar på det här programmet så kanske det är liksom igång redan eller precis avverkat. Då. Ja. Men då är ju tanken då att vi ska förstås välja om våran nya partiledare, Simona Moamsson.
Som inte är ny längre.
Som inte är nyast längre, för Centern har nyare. Precis. Och så kommer beslut om väldigt klok liberal politik då, i dagarna tre här. Mm. Och så kommer ju alla säga att liberalerna är så osams, men det kommer att visas efter landsmötet att det är vi inte alls.
Men jag tycker att det är väldigt roligt när man säger att folk är osams för att man har debatter. Mm. För det är ju att vässa sina argument. Det behöver ju inte vara att man är osams egentligen. Och det märkte ju vi när vi sen gjorde våra voteringar. Vi är sams i väldigt mycket. Mm. Frågan är liksom, hur ska vi vrida det lite mer liksom så. Men jag måste säga en rolig sak om stämman som absolut inte har med politik att göra egentligen. Men efter stämman så går man igenom lite så här olika vad som var lite extra rolig information. Hur länge var det som, hur lång var debatttiden, hur var så där. Och vi hade åldersspannet från 11 år till 79 som var uppe i talarstolen. Mm. Som bredd. Mm. Och ganska jämlikt där med både kvinnor och män i talarstolen. Tyckte
det var
intressant.
Häftigt. 11-åringar i talarstolen på partistämman. Ja.
Ja, slå den om ni kan.
Vad ska det bli av denna 11-åring?
Ja. Jag tror att det är en som definitivt kommer att synas mer i politiken, om man säger så. Han gjorde ett väldigt bra intryck och var väldigt, väldigt beslutsam. Vi hade också en 15-åring som stod och hade ett väldigt förmanande tal över hur ungdomars situation är. Så att jag vill säga att det finns framtidshopp och tro i politiken.
Ja, det är skönt att det finns ungdomar som engagerar sig. Ett intryck som jag brukar ha från de här landsmötena och som vi har, det är ju att de här unga politiskt engagerade människorna är väldigt skickliga i debatten.
Ja.
Det är intressant. Man känner sig som man har fått tunghäfta själv. Och sen när man har...
Ja, det är fantastiskt.
Ja, men de är jätteskickliga. Och det är bra för demokratin att det finns unga människor som engagerar sig och verkligen vill någonting.
Ja.
Det, är...
det var därför jag blev aktiv i Miljöpartiet. Eller gick med i Miljöpartiet. Det var Gustav Fridolin som... Som jag lyssnade på inför valet 2002, där man 18 år skulle in i riksdagen. Och jag blev ju, jag tänkte, men herregud, hur kan man vara så väl formulerad och liksom ha allting i huvudet? Ja.
Vi har ju också varit unga en gång faktiskt. Vi var ju på parklekarna på 70-talet.
Ja, men jag sprang på diskon och sådär när jag bara...
Jag tänkte
säga
på
dagar.
Men innan... helgen så ska vi ha fullmäktige också.
Ja, det är fullmäktige på torsdag. Mm.
Ja, då kan inte jag bara förberätta att vi har lite spännande frågor och interpellationer. Bland annat så ställer jag en fråga om vad som händer med Rundmarsgård. Mm. Och jag ställer en fråga också till Fredrik Bergqvist varför vi ska lämna klimatkommunerna. Det är ju en förening, eller en medlemsorganisation för kommuner och regioner. Och det är fler och fler som går med för att det är väldigt bra att jobba tillsammans. Mm. Och man får liksom erfarenheter och kunskaper av varandra. Men där ska vi gå ur och det är inte på grund av kostnaden, för det är typ 20 000 kronor om året. Det måste vara något annat motiv. Mm. Vi ställer också frågor kring vad som händer med klimatplanen som har legat på hemsidan där alla kommuninvånare kunnat följt vårt arbete. Det har legat nere under lång tid nu. Björn i Miljöpartiet ställer också en fråga till Fredrik Bergqvist om Moderaterna vill bygga kärnkraftsreaktorer i Tyresö.
En interpellation också om Trollbäckens centrumstråk som är ställt till Fredrik Bergqvist. Vi får väl se om och när vi får svar på den också.
Ja.
Då kanske vi kan få lite svar på vad egentligen styret tänker här. För att i investeringsprogrammet finns det ju ingenting, som sagt.
Nej.
Så är det. Jaha, känner vi oss nöjda för dagen?
Ja, jag tänkte bara säga att Fredrik Bergqvist kommer få en väldigt motionerande kväll alltså, på kommunfullmäktige, och springa i talarstolen när ni ställer alla frågor och interpellationer.
Mm.
Så är det. Första timmen kan bli intressant där. Men jag får tacka lyssnarna för att ni har stått ut med oss ytterligare program, och så får jag tacka alla tre damerna i studion här.
Och hoppas på återhörande.
Absolut, vi kommer tillbaka om 3 veckor.
Mm. Ja.
Hej så länge.
Hej då. Hej.